Välkomna till Heimsökt, podden där vi gräver oss ner i skräcken i svensk Finland. Av och med mig, Amanda Sandvik, för Vasabladet och Österbottens tidning. I dagens avsnitt inser vår huvudperson att något omöjligt hänt. En hel kommun tycks ha försvunnit från jordens yta. Men hur har det gått till? Och vad gömmer sig i kulisserna? En dag såg jag att Munsala försvunnit. Jag körde längs Riksåttan och insåg att skyltarna där man brukar svänga in till Munsala såg annorlunda ut. Ortsnamnet saknades. Konstigt, tänkte jag då, och valde att köra rakt genom Pedersöre istället. När jag kom fram till pappa frågade jag om han visste något om saken. Ifall de byggde om vägen och man därför inte kunde köra där. Eller ifall skylten saknades av någon annan orsak. Pappa såg förvirrat på mig, men skakade bara på huvudet. Vi satt i gungan på bakgården och tittade ut över vattnet och rökmolnen från fabriken längre bort. Sommaren hade precis anlänt och jag hade tagit av både skor och strumpor. Gräset kittlade mellan tårna och solen kittlade mina ögon. Det finns glasögon där in så du slipper vara blind, sa pappa som att han läst mina tankar. Jag har nog ett par i bilen, sa jag, men ställde mig upp för att gå och hämta mitt favoritpar som jag visste att jag glömt hos pappa senast jag var på besök. Inne i huset från 70-talet med de gula tapeterna och den gula kakelugnen passade jag på att hälla upp varsitt glas med limsa åt oss. Hartwalls omena limonad. Jag övervägde att lägga en extra sockerbit i mitt glas, som jag gjorde då jag var liten, men ändra mig fort då jag redan hade svårt att bära de överfyllda glasen utan att det rann över. Mitt bästa par solglasögon låg på hyllan i hallen, precis där jag lämnat det. Jag undrade ifall pappa ens märkte av att det låg där, eller om han var så van med att jag glömde saker överallt varenda gång jag kom på besök, att han slutat notera det. När jag kom ut till pappa satt han med mobilen i handen och knappade klumpigt på skärmen. Nej, jag hittar inte nå om Munsala, sa han. Och jag tolkade som att han inte hittar nå om skylten eller vägarbete. Sedan frågade han om jag kunde fixa hans wifi. Så jag tog in glasen med limsa igen och glömde strumporna ute på gräsmattan. På vägen hem bestämde jag mig därför att köra igenom Munsala. Jag försökte i alla fall. Det är så konstigt, när man tror att man vet exakt hur en dag kommer utspela sig, men en 10 minuters snutt av 24 timmar vänder allt upp och ner. Jag körde och körde, genom Nykabi och Ytterjepo, men Munsala kom aldrig. Plötsligt var jag utanför Oravais igen och skulle svänga ut på Riksåttan. Jag hade inte ens märkt att något var fel innan jag kom dit. Jag blev så konfunderad att jag bestämde mig för att svänga om och köra rutten till Nykabi igen. Det tog mig bara 10 minuter. Och inget Munsala så långt mina ögon kunde nå. Jag blev så illa tvungen att köra hem efter det. Jag kunde inte ränna omkring hela natten. Men när jag låg i min säng var det svårt att somna. Jag försökte gå igenom möjligheterna. 1. Att jag kört fel. 3 gånger. Hem, tillbaka, hem igen. En rutt jag kört 100-tals gånger. Nej, det kunde inte vara så illa. 2. Att jag tappar förståndet. Möjligt, men inte troligt. Inte för att man själv kanske är så medveten om precis när man tappar fattningen av verkligheten. Men det kändes verkligen som att jag var vid mina sinnens fulla bruk. Ändå sparade jag svarsalternativet som en möjlighet. 3. Munsala hade verkligen försvunnit från jordens yta. Alldeles, alldeles för underligt. Jag fick nöja mig med svarsalternativ 1 för stunden. Dagen därpå satt jag och lunchade med Melina, som precis kommit tillbaka från sin korta mammaledighet. Vi pratade inte så mycket om barnet. Hon verkar mest glad över att vara tillbaka i arbetet och jag var glad över att hon återvänt. Jag tyckte mycket om henne. En riktig solstråle till kvinna som inte var rädd för att ta plats, precis som det ska vara. Jag åt en caesarsallad och Melina åt en halloumiburgare på en restaurang i centrum och var nästan redo att återvända till arbetet när ett strömavbrott fick lokalen att mörkna. Det hade varit så många sådana på sista tiden. Jag hade inte tänkt så mycket på saken innan då, innan Munsala-incidenten. Men det blev svårt att ignorera det udda med båda tingen samtidigt i huvud. Det hade börjat för lite mer än 2 veckor sedan. Först bara korta och med flera dagar mellan. Men ju längre tiden gick, desto mer frekventa och längre blev det. Usch, inte igen, sa jag och lutade mig tillbaka i rottingstolen. Vi satt på glasverandan vid den lilla restaurangen. Och om det inte var för att solen utanför doldes av tjocka mörka regnmoln hade vi nog inte ens märkt att lampslingorna i taket slocknat. Nej, det räcker nu. Borde inte elbolagen kunna fixa det här? De har ju inte ens gått ut med vad som orsakade, sa Melina irriterat. Jag höll med henne. Det vore verkligen skönt att veta vad i hela friden det var som pågick. Ska vi åka tillbaka till kontoret innan regnet börjar? Föreslog jag och Melina höll med. Vi hann inte undan ösregnet som startade bara sekunder efter vi satt oss i min bil för att åka den korta biten tillbaka till jobbet. Rutten på 5 minuter tog dubbelt så länge då det inte gick att se något genom rutan trots att vindrutetorkarna jobbade i ett frenetiskt tempo. Regnet skulle komma att hålla i sig i flera timmar, i samma vidriga intensitet. Först hade jag antagit att det bara var ett kort, klassiskt sommarösregn, men icke. Jag stannade kvar på kontoret extra länge bara för att vänta ut ovädret och fastnade framför arbetsuppgifterna en stund till innan jag gick ut i bilen och gav mig iväg hemåt. Det var när jag passerade Prisma i Stenhaga som jag märkte något konstigt. Där stod inget Prisma. Jag sakta in så länge att folk började tuta åt mig och jag fick motvilligt slita mig från den märkliga synen. Jag borde kanske ha kopplat ihop allting redan då, men det var för märkligt för att vara verkligt. Det såg inte heller ut som att det riv istället, även om det också vore omöjligt på så kort tid. Det fanns inga spår av att Prisma ens funnits. Jag fick helt enkelt svänga om och ta en närmare titt på platsen där Prisma stått så sent som när jag körde till jobbet den morgonen. Så jag körde in i rondellen och for tillbaka. Samma rutt som jag skulle ha åkt om jag behövde storhandla. Men denna gång med ett annat syfte. Istället för den stora asfaltsparkeringen med tillhörande tankstation fanns där nu bara en grusplätt där små grästuvor växte här och var. Det gick att svänga in dit. Så diskreta spår av att nå en gång funnits där fanns kvar för den uppmärksamma. Jag parkerade min grå Peugeot en bit in på gruset och tog upp mobilen ur handväskan på passagerarsätet. Jag öppnade diverse nyhetsappar för information om vad som hänt. För jag kunde inte vara den enda som märkt av att en av de största byggnaderna i Vasa plötsligt försvunnit. Eller? Tyvärr, till mitt förtret, så verkade det vara så. Ingenstans stod det något alls om att Prisma rivits, eller som det verkade, försvunnit under loppet av några timmar. Jag tog en närmare titt på grusplätten framför mig, lika stor som tomten Prisma stått på. På vissa ställen fanns däckspår, som om jag var långt ifrån den första som kört in där. Vissa såg fräscha, nygjorda ut, medan andra såg ut att ha funnits där ett bra tag. En annan sak jag lade märke till var att marken var torr, trots ösregnet som vräkt ner för mindre än en timme sedan. Kugghjulen i mitt huvud gick på högvarv och jag kände min andning snabba. De måste höra samman. Munsala-incidenten och Prisma-incidenten. Det fanns ingen annan förklaring. 2 stora saker kunde inte bara försvinna från jordens yta på mindre än ett dygn. Jag bet på mina naglar och fortsatte att scrolla igenom alla appar i ännu ett försök att hitta något. Vad som helst som skulle förklara det som pågick. Jag kom då ihåg parkeringsgrotten som låg under mataffären. Fanns den kvar? Jag vände mig om för att se efter. Och en bit bort, Där ingången till parkeringen en gång legat kunde jag se en sänka i marken. Jag bestämde mig för att gå ur bilen och undersöka saken närmare. Gruset krasade under mina fötter på min spända promenad bort till sänkan. Jag kunde inte sluta knapra på mina nagelband och förbanna mig själv över att jag lät stressen ta över. Jag hade jobbat så hårt på det under det senaste året att inte låta mig kontrolleras av situationer. Mantrat jag kommit på tillsammans med psykologen spelades på repeat i mitt huvud. Jag är starkare än mina rädslor. Jag är smartare än min oro. Jag tillåter mig själv känna, men låter aldrig min ångest få kontroll över mina känslor. Det kändes så töntigt där och då, men det hjälpte faktiskt. Som det hjälpt så många gånger förut. Jag var större än mina rädslor, även när situationen var större än mig. När jag stod 10 meter ifrån sänkan insåg jag att det var mer än en liten dal i marken. Det var en gång. En gång som ledde ner till något mörkt och där ljudet av droppande vatten ekade från dess inre. Jag bestämde mig för att jag inte var större än just den rädslan. Väl hemma ringde jag pappa. Han hade precis ätit middag och såg på sport på tv. Han förklarade i detalj ställningarna och vilken atlet som briljerade över de andra, men jag kunde inte koncentrera mig. Prisma är bort, sa jag. Prisma, sa papp. Ja, i Stenhaga. Har du varit i stan idag? Vet om jag står kvar i Jeppis, sa jag. Prisma, sa pappa igen. Men ja, Prisma, sa jag irriterat. Höll gubben på att bli senil. Vad pratar du om? Sa pappa lika irriterat. Mataffären, där vi har handlat flera gånger, sa jag och fick en impuls att slå på luren i örat på honom, men motstod ingivelsen. Pappa tystnade en stund. Mår du bra, lillon? Sa han sen försiktigt. Igår var en amunsala, idag Prisma. Jag förstår inte vad du pratar om nu för tiden. Kan jag komma dit imorgon? Eller är du hit? Slut nu, sa jag och kände hur jag rådnade. Kanske hade jag blivit knäpp. Kanske var det förklaringen till allt. Jag tog ett varv i den fortfarande kala lägenheten efter att pappa och jag avslutat samtalet och kommit överens om att han skulle komma på besök dagen därpå. Jag såg platserna där tavlor hängt hos den förra ägaren, där solblekta konturer avslöjade dem. Jag hade flyttat in i lägenheten för 2 månader sedan, men ändå inte fått in mer än det mest behövliga. Sängen, skrivbord, soffa, tv, matbord. Jag slog mig ner i soffan i vardagsrummet. Den var hård och inte så där bekvämt nedsutten. Kanske skulle den bli det snart. Om nu någon annan än mamma och pappa någonsin kom över och satt i den. Kanske var det ensamheten som gjorde att jag tänkt för mycket. På försvunna saker. Saker som kanske aldrig funnits. Men jag visste så säkert. Hade inte hela familjen. Mamma, pappa, jag och min syster köpte glass i Munsala på den lilla biobutiken vid backen nära kyrkan flera gånger. Hade inte vi hämtat hem en kattunge från Munsala när jag var liten? Jo, det hade vi definitivt. Jag visste ju med 100% säkerhet att Munsala funnits så sent som för 2 veckor sedan. Och Prisma. Jag hade handlat på Prisma för 2 dagar sedan. Nej, jag hade inte fel. Nå var görningen och jag var nu övertygad om att övertala i alla fall min pappa om att lyssna på mig. För vem annan skulle göra det? Den där förbannade ensamheten igen. Den kanske inte hade gjort mig galen än, men den gnagde på mig. När allt det här var uppklarat skulle jag bli en modigare människa socialt. Bara det här löst sig, så. Pappa hade tagit med sig munkar och en flaska limsa. Vi möttes utanför min port när jag kom hem från arbete. Jag hade gått hem tidigare. Jag hade timmar att ta ut från all min övertid, så det var inga problem. Jag hade ändå inte kunnat tänka på något annat än Prisma och Munsala hela dagen. Och till och med försökt höra mig för i kafferummet ifall någon annan än mig märkt de stora förändringarna. Men icke. Allt jag fick var lite udda blickar och svar som gick att utläsa som att personerna i fråga mest tyckt synd om mig. Som om jag var galen som ens frågade. Jag hade blivit arg då, men försökt att inte visa det. De förbannade stroppiga kontorsrottorna hade jag kallat mina kollegor i mitt huvud innan jag insåg att jag själv var en lika stroppig kontorsrotta. Jag hade dock fått klart för mig att fler än pappa inte trodde på mig, trots de uppenbara förändringarna. Nå, hur mår du idag? Frågade pappa och tog en tugga av munken med rosa glasyr. Hans grå lockiga hår stod på ända och han hade inte vikt ner kragen på den ljusgula kjortan han hade på sig. Bra, sa jag och tog en klunk av kolan. Har du pratat med mamma? Pappa stelnade till. Nej, inte på en stund. Vad skulle vi ens prata om? Jag ryckte på axlarna. Mamma och pappa hade skilt sig för mindre än ett år sedan. Dock visste jag att pappa saknade henne mycket. Ett klassiskt fall av mannen som inte visste vad han hade innan det var för sent. Mamma var socialt begåvad och levde livet med sina väninnor efter skilsmässan, medan pappa hade blivit så ynklig och ensam. Han ville prata i telefon flera gånger om dagen och umgås så ofta det bara gick trots att vi bodde nästan 100 kilometer ifrån varandra. Inte för att jag klaga. Så länge pappa ville umgås med mig så slapp jag ta tag i skaffa riktiga vänner utanför jobbet problemet. Papp, du måste lyssna på mig nu, sa jag efter en stund småprat. Mhm. Jag vet att det låter galet, men jag har rätt. Munsala och Prisma har försvunnit. Det fanns, men det är bort nu. Pappa himlade med ögonen och ett bråk utbröt. Till sist, efter mycket skrik och många inte så vänliga ord, lyckades jag få honom att lyssna. I alla fall tillräckligt länge. Vi satt oss i bilen och jag tryckte ner gaspedalen på min trofasta lilla kärra. Pappa höll krampaktigt tag om sätet när vi svängde ut på vägen. Nu ska han få se. Jag skulle få honom att minnas. Ska du köra hemme? Men bilen står ju, sa pappa när han märkte åt vilket håll vi var på väg. Shh, sa jag och satt på radion. I fortsatt tystnad oss emellan åkte vi vidare till platsen där Munsala varit. Si, till det skylten jag pratade om i söndags när jag var hos dig, sa jag och pekade på den blå landsvägskylten där Munsalas stolta kommunnamn en gång stått och visat väg. Pappa skakade på huvud, såg besviken ut. Jag satt på blinkersen och svängde in på vägen. Försök minnas, bad jag pappa och började rabbla upp minnena jag själv gått igenom i mitt huvud dagen innan. När du, jag, mam och Elina stannade för att köpa glass efter att vi hade varit på shopping till Vasa. Du hade dina beige kostymbyxor och spillde hand i salmiakglassen på dem. Jag minns här för du vart så arg. Och Elina, hon köpte en sån där SMX-glass. Jag minns det, jag minns. Nu var det pappas tur att be mig vara tyst. Han viftade åt mig att köra in bilen vid sidan av vägen. Där vi stannade fanns såklart inget Munsala, ingen byabutik, ingen kyrkbacke. Bara skog och väg som alldeles strax skulle ta oss in till Nykarleby. Pappa begravde ansiktet i händerna och gav ifrån sig ett irriterat läte. Jag trodde att vi skulle behöva bråka igen, men istället sa han: Det är så konstigt, allt det du säger. Men på något märkligt sätt så minns jag allt. Jag minns macken. Jag minns brandkårshuset. Jag minns radhusen. Både dem de ny och dem de gammal. Det är som att du har grävt fram något som inte vill ha se dagens ljus. Men som samtidigt är så fräscht i minnet att det känns som en självklarhet. Jag skulle ha kunnat börja gråta. Äntligen, äntligen, äntligen trodde någon på mig. Vad mer var det som hade försvunnit? Frågade pappa. Jag kände hur pulsen i mina händer slog mot rattens läder på väg tillbaka till Stenhaga och platsen där Prisma stått. Pappa hade blivit smått lyrisk över upptäckten att Munsala försvunnit. Han hade aldrig varit med om något liknande och inte upplevt något så underligt, så spännande på åratal. Jag lät honom hållas. men var själv orolig över att min rädsla skulle ta över igen, som senast jag befunnit mig på den före detta Prisma-parkeringen. Något mörkt låg över platsen, på ett mer kännbart sätt än trakterna kring Munsala. Där kändes allt bara märkligt, medan något krypande, stickande, låg över Prismaplatsen. Vi kom till slut fram och pappa slutade pladdra och såg sig omkring. Du har rätt igen, sa han. Jag såg hur kugghjulen i hans hjärna gick på högvarv, återkallade minnen från affären vi så många gånger handlat på. Jag parkerade bilen på samma plats som senast och vi klev ut på grusgården. Jag såg att växtligheten tagit vid mycket mer än den borde ha orkat på bara ett dygn. Grästuvorna var nu som små mattor som bredde ut sig här och var över gruset. Men konstigare saker hade hänt de senaste dagarna. Var är Hadisenkon? Frågade pappa som hade gått en runda på grusplätten. Jag pekade mot dess håll. Kom, sa pappa och manade mig följ efter. Så efter en kort promenad stod jag än en gång framför dalen i marken, som en gång för inte så länge sedan var i parkeringsgrottan under Prisma i Stenhaga. Ångesten dunkade i takt med mitt hjärta, spred sig som ett gift i blodet. Jag undrade ifall det bara var den som fick mig att känna så här, eller om det faktiskt låg något ondskefullt över platsen. Ja, nu skulle man ha haft med sig en kamera, eller va? Tänk vad pressen kommer sig när vi avslöjar allt det här, sa papp. Jag försökte förklara för honom att det inte funkar så. Att vi skulle behöva väcka minnena manuellt i varje person vi ville att skulle tro på oss. Vi kunde inte bara berätta. Det krävdes något mer. Men pappa lyssnade inte. Han var upptagen med att gå in i gången, ner under jorden. I början var tunneln inte särskilt skrämmande egentligen. Bara en mörk gång som inte gav så många intryck annat än krasande från gruset och ekande från våra röster. Men ljudet av droppande längre ner gav mig kalla kårar. Jag visste inte riktigt varför. Det var inte innan vi kom ner som jag kände sann skräck. Det pulserade där inne. Ett köttigt, halvmörkt, mustigt rum som sträckte sig längre än mina ögon nådde. En hel värld under våra fötter. Jag ville vända om, men pappa var fast besluten om att utforska utrymmet och jag kunde inte låta honom gå in själv. Vi måste ta reda på vad det här är, sa han och började gå inåt på den svampiga massan som klatschade blött under hans fötter. Det luktade unket och av järn. De rödbruna golven och väggarna verkade märkligt självlysande. Det var högt i tak när vi kom in ner. Som om man grävt djupt, djupt ner i marken för att skapa utrymmet. Jag skrapade ängsligt på mina nagelband igen. Såg pappas mockajacka försvinna längre in i dunklet. Jag sprang efter, trots att känslan av det mjuka under mina fötter fick mig att vilja kräkas. När vi gått en bit såg jag något jag kände igen. Men inte Prisma, utom en för mig annan känd syn. Mysinge bensinstation. Som jag passerat så många gånger på min väg till pappa. Jag började tro att problemet var relaterat till mig. Men ju mer jag såg mig omkring, desto mer hus, träd, skog, stenar fanns runt omkring oss. Men alltid samma svampiga material som golven och väggarna i det massiva rummet. Det kändes också som att vi inte kom närmare väggarna, trots att vi gick längre och längre in. Pappa, trots allt det absurda, betedde sig som ett barn på Power Park, peta på saker, skutta omkring som om han precis fått ett löfte om sockervadd. Slut av, manade jag, som en arg förälder, när han tryckte in fingret i en stor mjuk verktygsbord. Det här är ju helt fantastiskt, du förstår inte vad jag vill hitta här. En guldgruvo, vi kommer vara rik när folk får reda på att det här finns och att det var vi som hittade, sa pappa. Jo, visst, men kan vi snälla gå ut, bad jag ynkligt. Snart, jag ska bara... Pappa avbröt sig själv och stannade till. Framför oss, kanske 50 meter bort, låg Prisma. Det hade inte luggit där för bara 5 minuter sedan. Jag minns allt så klart nu, sa pappa och gick med raska steg fram mot butiken. Till min förvåning öppnades de automatiska glasdörrarna när vi närmade oss. Inne i affären lyste några av taklamporna fortfarande. Vissa hängde löst och dinglade från sida till sida, blinkade och blixtrade. Annars såg det ut som Prisma en gång gjort, en butik fylld av hyllor och gångar, men varorna tycktes ha länsats av någon för oss osynlig. Där fanns inte längre några tvn, muminmuggar, frukostflingor eller flisbyxor. Bara rader och rader kala hyllor. Pappa tyckte fortfarande att det var fruktansvärt intressant att botanisera och peta på allt det blöta och konstigt mjuka. För materialet på allt runt omkring oss var samma som det stora rummet vi befann oss i. Blött och märkligt levande. Det är som att vara i en butik efter stängning, skrattade pappa och jag ville skrika. Jag hade fått nog och bestämde mig för att inte ville vara den vuxna av oss längre. Om inte du gav nu så gav jag iväg själv, sa jag och märkte hur jag stampade med ena foten i marken. Något blött sprätt upp på mitt byxben. Hej, gör du inte, sa pappa surt. Han trodde inte på mig, men han skulle få se. Så jag började gå mot utgången, snabbt, med händerna saxande längs sidorna. Pappa ropade på mig, bad mig stanna, men han skulle få se att mitt tålamod tagit slut, precis som mammas gjort, för att han alltid skulle vara så förbannat barnsligt envis. Stann, skrek pappa, men rösten sögs upp. Jag vet inte hur annars jag ska beskriva det. Den bara sögs upp samtidigt som ordet tog slut. Tsupp! Som om någon lagt pappa i en lufttät burk. Jag vände mig om. Jag kunde inte se honom. Kanske hade han också rört på sig. Sprungit iväg bara för att bevisa att han också kunde. Skulle inte vara allt för olikt honom. Men hur jag än letade och ropade bland de tomma köttiga hyllorna kunde jag inte finna honom. Han var borta. Till slut, efter att jag irrat omkring ensam i timmar, fann jag min väg ut. Jag bröt ihop på grusgården i morgonsolen tills en förbipasserande bil stannade för att fråga hur jag mådde. När jag inte fick fram något körde mig till akuten, där jag blev utfrågad om vad som hänt mig. Jag var tydligen täckt av blod, men inte mitt blod. Polisen kom och jag blev utfrågad igen, men inget åtal väcktes. De håller nog fortfarande koll på mig. Jag har sett hur en svart bil följer efter mig vart jag än går. Eller så är det någon annan. Någon som inte gillar att vi fann vad vi fann. För fler platser har försvunnit sedan jag och pappa gick ner i sänkan under gamla Prisma och folk har börjat viska. Det är fler som minns nu. Så snälla, om du kommer ihåg Munsala, Pedersöre, Korsnäs, Kristinestad eller någon annan kommun som du själv vet har försvunnit i samband med strömavbrotten, låt mig veta. Skriv till mig. Jag kommer lyssna. Vi måste reda ut det här, en gång för alla, så att pappas försvinnande inte var för inget. Ibland hör jag hans röst i väggarna, men jag förstår inte vad han säger. Jag tror han försöker varna mig för nå, men jag vet inte vad. Bara att när det väl kommer, så kommer det sluka oss alla. Tack för att du har lyssnat på dagens lite förkylda avsnitt av Hemsökt. Historierna i podden är skrivna av mig, Amanda. Ljudmix och musik görs av Lukas Alnäs. Har du tips om en hemsökt plats i Svenskfinland eller vill dela med dig av en egen upplevelse? Skicka den till hemsökt@gmail.com eller skriv ett DM på Instagram där du hittar podden på @hemsökt. Vi hörs igen om 2 tisdagar. Ha det så bra! Hej då!